I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag morgon och då var det dags för lördagsgästen på plats här, piggaste kommun, Linus Törnblad, välkommen.
Tack så mycket.
Har morgonen behandlat dig väl?
Ja, men det tycker jag. Jag är ju ingen morgonpigg person, men vi ska ju få barn här i vår, så att jag lär ju behöva vänja mig, så att jag kan ju inte, jag får väl börja nu.
Du, alltså, du har ju runnit lite vatten under broarna sen du var 15 bast, börjar hoppa och blir sjukt duktig på höjdhopp. Alltså, varför så sent, Linus?
Ja, det var lite av en slump egentligen att jag kom in på höjdhopp. Jag hade väl inte tränat friidrott någonting överhuvudtaget. Var med på skolidrotterna. På den tiden i Lund fanns det något som hette Lundamänskapen och då var det ganska stort. Det var från fjärde klass så fick jag representera min skola. Så hoppade jag där varje år, men det var väl ungefär det jag gjorde. Var duktig, men jag lyckades aldrig ta den här medaljen. För i åttonde klass så hoppade jag väldigt högt, 1,80, och blev tvåa. Och han som vann då precis med en höjd mer hade han nog. Han var tvåa i Sverige i vår ålder. Och sen började påpushades lite och jag var inte alls intresserad av att spela fotboll och ville vara en innekille, så då gjorde jag det som alla andra gjorde. Men i nionde klass och på vår skoluttagning till de här Lundamänskapen hoppade jag väldigt, väldigt bra. Och då ringde min idrottslärare hem till min mamma och sa att Linus är väldigt duktig. Ni borde liksom verkligen få honom och ge friidrotten en chans. Då insåg väl min mamma att om hon ringer hem för första gången på 9 år och säger att någonting är bra, så måste det vara väldigt, väldigt bra. Så hon presenterade förslaget för mig och sa att vill du inte ge den en chans? Och jag sa nej, det har jag inte alls något intresse av. Så sa hon så okej, men då gör vi en deal. Antingen så tränar du 2 veckor, tycker du inte det är kul, behöver du aldrig mer göra det, ingen press. Gör du inte det så får du utgångsförbud 2 veckor. Jullovet i nian, så att det var inte så mycket att välja på utan att bara packa väskan, sticka ner. Efter de 2 veckorna så var jag bäst i Sverige i min ålder och hoppade 2 meter i min första tävling.
Och så gjorde du comeback här nu bara för några månader sedan. Var det lika kul då som nu när du hoppade här i somras på SM?
Ja, men det var det. Det var nog faktiskt ännu roligare så här nästan 18 år senare. Så blev det ju comeback på SM. Vilket jag liksom, det var liksom under 7 års tid fanns det inte en tanke på att det skulle hända. Sen över en liten incident på träningen så, eller när jag liksom var motionär, så fick jag en tanke och så provade jag en sak och sen kände jag, men det här, jag tror fan jag skulle kunna vinna SM utan att ha tränat på det. Då hade det väl 6 år. Så, men den gången gick jag in och då njöt jag faktiskt. Jag var ju nervös och hela den biten, men jag njöt av varje sekund faktiskt, till skillnad från de sista åren när jag var aktiv, när jag hade liksom väldigt hög press på mig själv och endast det bästa var gott nog på något sätt. Nu sög jag in liksom allting runt omkring, vilket jag tog för givet när jag tävlar. Nu kunde jag verkligen njuta av det.
Du, vad är det sköna när du står där på tävlingen? Man har ju sett det vid de stora mästerskapen. Vi har sett det på VM och vi har sett det på OS i Aten. Och, alltså den där känslan när man står där. Man ser höjdhoppare som står sjukt koncentrerade. De har sina små tics. Vad hade du för tics till exempel när du stod där vid hopposition?
Ja, men jag hade en grej jag gjorde med foten oftast. Det såg man inte så mycket i bild. Men jag drog den liksom fram, tillbaka, fram och sen tillbaka och sen stack jag. Jag var tvungen att göra samma grej varje gång innan jag hoppade. Så jag hade ett tics, men det syntes ju inte så mycket för att de zoomar ju oftast in övre delen av kroppen. Så att jag hade mitt fot-tics. Hade jag.
Vad var den finaste minnena från den här tiden? Alltså någonting sådär som du bara, wow. Du kan bara nypa dig i armen. Någon du har träffat eller någonting som har hänt under någon av de stora tävlingarna som du har varit med i. Det är ändå de allra största du har varit med i, Linus.
Ja, men det är väellitmånga. Det är liksom allt från att ha gått upp på en prispall på ett internationellt mästerskap. Och jag minns när jag tog medalj i silver på ett Europamästerskap. Och då var det ju så att jag fick ju faktiskt, trots att jag bara inom situationstecken blev tvåa, så fick jag ju höra nationalsången. För det, mannen som vann var ju också svensk. Men att stå för en prispall och få en medalj och ha Sverigedräkten på sig på ett mästerskap, det är liksom en obeskrivlig känsla, vilket är häftigt så här i efterhand. Men där och då var jag väldigt besviken, för jag kände att jag hade chansen att vinna. Men det som jag däremot tycker var det absolut, när jag tänker tillbaka, det som var det häftigaste, det var 2006 när jag liksom slog igenom på seniornivå, när jag liksom blev liksom en av världens topp tre bästa höjdhoppare, när jag blev trea på VM. Jag fick vara med om allting på första gången, åka runt på touren och bara träffa, som du sa, där, häftiga människor och bara suga in alla de nya intrycken och liksom bara vara en av de topp fem. Liksom. Jag blev liksom topp fem på alla de största tävlingarna och avslutade med att vinna Grand Prix-finalen. Så det året, det var liksom nya intryck. Jag flög till Kina för första gången och var där och tävlade. Liksom bara så här, alltså var vi ett gäng som var runt, och det var jag 21 liksom, och det var vi ett gäng som var i den åldern som var runt och tävlade. Det var liksom härligt snack och vi bara fick uppleva nya saker tillsammans. Alla liksom, vi hade, var ju vanliga killar som kom från vilken uppväxt som helst liksom. Och sen var vi, åkte vi runt i världen och fick lite betalt för att hoppa höjd upp. Det var sjukt häftigt.
Det är lite once in a lifetime.
Ja, men det var det. Och sen så blev det ju så. Sen gjorde jag det 5 år till. Och jag åkte till Kina 4-5 gånger om året att tävla och gjorde de här grejerna. Då var det ju en grej man bara gjorde. Men först då att jag fick göra de här grejerna, då var det så jäkla häftigt. Alltså då bara levde man på moln. Allting gick bra. Nya grejer liksom vecka efter vecka. Och allt jag gjorde på träningen funkade och så. Så att det året var det bara nya positiva intryck. Och det var fantastiskt.
Blir du någonsin starstruck? För jag menar, det måste vara dina idoler som du plötsligt börjar tävla med. Jag ser på till exempel på en ung Armand Duplantis nu liksom, som får hänga med Renaud Lavinie liksom, som var hans stora tonårsidol när han började idrotten.
Ja, precis. Ja, men det, ja, alltså när jag var på OS i Aten så var det lite så. Då var jag ju 19 år det året. Då hade jag bara tränat friidrott i 3,5 år. Jag var väldigt, väldigt grön. Jag hade liksom inte någon grundplatå att stå på liksom, och från att ha varit en ganska blyg kille innan jag började med friidrotten liksom, sökt uppmärksamhet men liksom inte riktigt varit den här poppiga killen, men till att liksom över en ganska kort tid blev väldigt populär och ha alla de här sociala fördelarna som jag inte hade innan, och allting bara gick hur bra som helst, hamna på ett OS, stå där och få se de här NBA-stjärnorna liksom, när de satt, vi åt samma matsal och de grejerna var ju också väldigt häftiga. Och då, till skillnad från 2 år senare när jag var inne i det, då kunde jag inte riktigt hantera det, för då stod jag där och tappade hakan och tappade fokus på vad jag skulle göra och bara titta på alla andra, bara tänkte shit vad det här var häftigt. Och i matkön där, första dagen jag gick in i den här, där kan vara plats för 3000 pers, så känner jag, för det är en uppbyggd matsal, då känner jag att golvet sviktar bakom mig när jag står i matkön, så tänker jag fan är det, så kommer en liten skugga över mig. Så tänker jag, shit vad är det här? Så vänder jag mig om och så kommer jag liksom i skrevhöjd på en kille. Så tänker jag, vad är det för jävla monster? Så böjer jag mig upp och kollar. Och så är det då en känd basketspelare som heter Yao Ming, som är 2,27 lång. Som jag bara sett på tv och läst om, för att han var då världens längsta idrottare. Och så står han bakom mig, då blir jag liksom rätt upp paff och bara shit, jag vet ju vem det här är. Liksom, det här är och det var jäkligt häftigt. Och just att han var så sjukt stor gjorde ju det hela ännu större intrycket där.
Jag ska också säga att Linus Törnblad är 1,80.
Ja, precis. Så att, nej, men det var en sån grej som jag aldrig glömmer. När jag känner att det sviktar på de här uppbyggda träplankorna och det kommer en liten skugga över mig, så vänder jag mig, så står jag i skrevhöjd mot honom. Och så lutar jag mig bak och tittar, så har jag har ju koll på vem det är liksom, och tänker shit jäkla. Och då känner man sig rätt liten.
Skolan, hann du avsluta högstadiet? Blev det idrottsprogram eller vad hände i din värld? Vad fanns det för någonting när du skulle börja på gymnasiet?
Jag började på vanligt gymnasie i Lund, Vipeholm, hotell och restaurang. Jag började så pass sent. Jag sökte faktiskt in till fotbollsgymnasiet i Landskrona. I och med att jag började med höjdhopp i där jullovet i 9:e klass. Och då skulle man ju skicka in ansökningar i den vevan, tror jag. Så jag hade ju inte bestämt. Jag visste ju knappt att jag höll på med friidrott. Så jag sökte in till fotbollsgymnasiet faktiskt. Landskrona kom till uttagningar så, men missade det sista steget. Och sen då så, ja, då blev det ju vanligt gymnasium för mig. Sen var jag kanske inte den bästa i skolan och blev ju bäst i världen i min ålder när jag gick i första ring, ja, precis. Så då sökte jag inte friidrottsgymnasiet i Malmö, men i ärlighetens namn, oavsett vad som händer, och jag tycker om dem jättemycket, så gjorde jag det egentligen bara för att jag skulle få lätt bra betyg, inte för träningen, för att jag skötte all min träning i Lund med min tränare. Men då började jag genom friidrottsgymnasiet i Malmö, men på den tiden gick man ju, jag gick ju till restaurang som vanligt, men hade mina individuella val på friidrottsgymnasiet, och då på den tiden kunde man ju få ganska bra betyg och bara vara väldigt duktig. Men så vet jag att det inte funkar idag.
Är du grym på att laga mat som du gått hotell och restaurang, Linus?
Nej, jag är inte den kreativa i köket. Jag är mer sådana baskillen. Jag gör vardagsmat, pannbiffar och så lite sådana basgrejer. Men häromdagen så gjorde jag för första gången en vegetarisk gryta. Så jag tänkte, nu har jag bestämt mig för att liksom utforska mina kunskaper och se om det är. Men nej, jag är värdelös, det är inte så.
Vad är paradrätten om du skulle bjuda mig på, jag skulle gå på dejt med dig, Linus, vad skulle du bjuda på för någonting?
Alltså, om vi bara alltså dejt vet jag inte hur charmigt det hade varit, men vi har haft en grabbdejt då, kan vi säga, för att då blir det lite lättare om vi ska kolla på fotboll sen. Men då hade det blivit färsbiffa med potatisklyftor där, alltså hemmagjorda potatisklyftor, lite någon god sås, antagligen färdigköpt banansås, Pepsi Max 1,5 liter, så sen så hade vi ätit framför tvn. Det är nog det hade varit.
Så killen då som gick på hotell och restaurangprogrammet, va?
Ja, men så är det. Jag insåg mina begränsningar när jag gick där ganska tidigt, men så tänkte jag ville inte börja om. Så jag valde inriktning sen hotell, vilket jag också insåg, det här kommer jag aldrig vilja göra. Men jag lärde mig det i alla fall. Det tog dock 3 år att lära sig. Men
då tar vi oss tillbaka då. Linus har precis gått ut gymnasiet, åker runt på alla de stora tävlingarna och livet är som en vinerooperett. Och sen plötsligt ändå så orkar du inte, pallar inte att kliva upp den mörka tiden, Linus. Alltså jag vet att du har berättat 100 gånger om det här, men det är lite, jag känner, det är en viktig historia du har att berätta.
Ja, men det är det verkligen. Nej, men det, som du sa där, jag efter gymnasiet så levde jag fullt ut och tjänade pengar på idrott och ja, reste världen runt och gjorde det under 5-6 år där fram till 2010 och hade liksom grymma år där. Sen en dag hösten 2010, i korta drag, så kunde jag liksom bokstavligt talat ta mig ur sängen. Från att liksom ha varit den som tränar i alla fall hur jag själv har sett på det, absolut hårdast, tuffast och med högst belastning. Liksom jag hade den filosofin att ju hårdare du tränar desto bättre blir du.
All in.
Ja, verkligen all in och på ett väldigt bra sätt, eller väldigt tufft sätt kanske, inte, det var nog inte så bra egentligen. Men från en dag där 2010 på hösten liksom kunde jag verkligen inte ta mig ur sängen. Jag hade hört talas om det här, att folk som mår dåligt och så här, och jag trodde inte på det. Alltså jag trodde inte att det var på riktigt. Jag trodde att det var väklingar, att det var svaga människor, att det var liksom att man var lite väk. Och det var det jag absolut inte ville bli förknippat med. Men helt plötsligt så låg jag där i sängen själv och bara kunde inte ta mig ur sängen. Och kunde liksom inte förstå det, för att jag tänkte det här är ju skitkonstigt. Jag är vältränad, jag kan alltid pusha mig lite hårdare. Men det gick liksom inte, och därifrån tog det väldigt lång tid innan jag insåg vad det var. Det tog säkert 1 år. Men under det året innan jag insåg det så blev det bara svartare och svartare. Sov liksom 16-20 timmar varje dag utan att göra någonting. Låg bara i sängen och kollade på tv-serier, sen sov jag, varvade, ställde klockan på 3 gånger om dagen för att kunna gå upp och äta, för jag tänkte, jag hade liksom en överlevnadsinstinkt, jag måste ha mat och vatten för att överleva. Så det gick upp 12, 4, 8 vid de 3 jag åt jag liksom. Och sen blev det bara riktigt svart, en riktig utmattningsdepression blev det, och jag var liksom inte ute från min lägenhet på flera veckor, och sen så tog det mig ungefär ett år där någonstans, sen kunde jag börja gå ut och promenera lite, och när det var som värst så kunde jag liksom inte ens läsa. Alltså jag var 25 år och skulle läsa tidningen efter 12 var det. Det var inte morgon, men för mig var det morgon då. Så gick jag upp och skulle läsa tidningen och så förstår jag inte vad det står. Liksom det är helt, jag kan liksom inte tyda vad det står. Och liksom blir lite sorg, vad konstigt, men så går jag bara och lägger mig, sover några timmar, några dagar, några veckor till, sen inser jag bara, fan, jag kunde inte läsa där senast. Går upp till köket, tar upp tidningen och bara inser, nej, fan, jag kan inte läsa. Och då slår det mig bara, fan, liksom, jag är 25 år, jag ligger bara och sover, jag kan liksom inte ens läsa. Då fick jag börja köra så här lite högläsning för mig själv och bokstavera, så för jag ville inte berätta det för någon. Jag tyckte det var jättepinsamt. Någon form av så här förnedringskänsla också. Men då fick jag liksom börja för mig själv sitta och läsa, bokstavera. Och sen kanske någon 3-4 års period så tar jag liksom någon procent per vecka och går lite framåt. Jag kanske var nere på 15%. Så tar jag liksom 1% i veckan, och under 5 år så gör det väl att jag kommer upp och någonstans är på en 50% nivå i alla fall. Och sen de 3 åren därifrån till idag så har jag kanske ytterligare tagit 25% som jag kan liksom vara aktiv och jobba då framförallt. Det är väl där jag mäter hur mycket jag orkar jobba. För jag orkar liksom inte träna någonting direkt. Jag kan träna 1-2 dagar i veckan. Det är liksom that's it. Och så jobbar jag ungefär 50-75%. Så jag får hitta balansen där liksom. Och jag tror att aldrig att jag kommer bli så kallad 100% igen. Men någonstans har jag också accepterat det. Och när jag väl accepterade det för något år sedan här, så kunde jag lära mig att njuta av de 75% istället för att tycka det är så jävla jobbigt att jag inte har de här sista 25. Och när jag liksom släppte det och accepterade mig, så här är det nu. Men det är ändå jäkligt gött med 75 istället för 25. Jag börjar fokusera på det. Vilket är lättare sagt än gjort. Så det är inte så att det är bara att säga till någon att tänka på det så blir allting jättebra. Men där någonstans så kunde jag börja leva under de här 75%. Och det gjorde jättestor skillnad. Och desto har jag liksom börjat jobba lite mer och just ut och föreläsa och jobba på Råby i Lund och lite sådana här grejer.
Vet du vad det var som så här nu efterhand, när du har fått hjälp och så har folk som har guidat dig i ditt liv tillbaka till ditt vanliga, någorlunda vanliga liv, vad är det som triggade det? Var det alla de här intensiva åren? Eller?
Jag tror det var många saker, det är nog inte bara en grej, men grundgrejen är nu att det var mitt driv liksom, att jag pushade mig oavsett trötthet, smärta, bakslag, så tog jag alltid kliv framåt, att jag aldrig backade. Jag älskade det jag gjorde. Jag hade gärna velat göra det igen. Jag hade dock gjort det annorlunda, men jag hade gärna velat göra det igen. Jag hade liksom den mentaliteten, och jag hade haft det oavsett vad jag hade gjort. Så att någonstans så var jag besviken på idrotten, men med lite perspektiv på det så insåg jag att det här hade hänt mig oavsett vad jag hade gjort. Idrotten kanske gjorde att det kom snabbare, för att det var ju lätt att bara maximera, optimera och fullt ös. Men det kanske hade hänt mig 10 år senare om jag hade haft ett vanligt jobb. Jag hade nu hittat sätt att pressa mig där också liksom. Så att det hade nu hänt oavsett. Så därav tror jag liksom det var det här att jag hade väldigt, väldigt mycket smärta och bakslag. Jag tränade alldeles för tufft liksom. Jag gjorde en höftoperation när jag var 24. Jag hade liksom 3 frakturer i bäcknet. Jag hade liksom den ena skadan efter den andra. Jag hade en kotglidning på 1,2 cm på den femte nedersta kotan som gjorde att nerver fastnade och strålade. Så jag levde med den här smärtan dagligen och det slet oerhört mycket. Men jag pushade mig hela tiden och till slut så blev det alldeles för hårt liksom, att jag blev besatt av det här. Jag bara tänkte på träningen 24-7. Jag vilade aldrig mentalt. Fysiskt vilade jag, låg jag i sängen och återhämtade mig. Mentalt låg jag hela tiden och tänkte på vad ska jag göra för att bli bättre? Hur ska jag göra med foten, vikten kontra bla bla bla? Vad gör jag för att optimera? Samtidigt med alla smärtorna. Så jag fick liksom aldrig någon mental återhämtning. Men det var ingen som hade lärt mig heller att mental återhämtning är liksom 100 gånger viktigare än den fysiska. Jag hade ingen kunskap om det. Och det var ju mitt fall att jag inte visste det. Så jag tänkte ju på det hela tiden. Och till slut så klarade jag inte av att hålla handen knuten längre. Och då sprack det liksom. Och sen har jag liksom aldrig kunnat spänna den knytnäven igen. Om man ska liksom föreställa sig det på något sätt.
Om man tittar tillbaka också, så måste du varit sjukt duktig på att hålla undan det här för både tränare, familj, vänner och så vidare. För jag menar, plötsligt en dag när du berättar så jag kan inte kliva upp ur sängen. Alltså du måste vara sjukt duktig skådis, Linus.
Jo, men det blir man. Jag har många människor som jag har träffat genom mina, framförallt via mina föreläsningar, så blir det ofta diskussion och snack efter. Man sitter och drar lite historier för varandra efteråt också av de som har varit där och lyssnat. Och just det alla säger så här, det är att man är ju så jäkla bra på att dölja det. Alltså först vet man inte vad det är, och då är det svårt att visa det för någon. Och för det andra så vill man inte att det ska vara på riktigt. Och då låtsas man som att det inte finns. Och om någon tråkig anledning så vågar man inte be om hjälp. Jag bad liksom ingen åka och handla till mig. För mig tog det Första gången jag skulle gå ut och handla efter det här hade hänt, det var 3 veckor efter det hade, jag hade legat och sovit bara. Jag inser fan, jag har inte varit ute på 3 veckor för jag hade ingen mat. Det var så jag kunde liksom räkna tiden. Och då tog det mig 3 timmar, alltså vuxen människa tog det mig 3 timmar att ta på mig på byxor och en tröja. Satt och grät och hade panikångestattack. Jag hade 10 minuters promenad till affären, det är ingenting. Men det tog mig 3 timmar att förbereda mig, liksom fruktansvärd ångest. Jag hade också bara kunnat ringa någon och säga fan, alltså jag har ingen mat, jag klarar inte av att gå ut. Kan mamma eller pappa eller kompisar, kan ni bara dra och handla en kasse på ICA? De hade gjort det direkt ju. Men jag bad ju inte om det, så de kunde inte göra det. De visste ju inte. Så man vågar inte be om hjälp. Vilket är jäkligt synd. För det är inte för alla, men för väldigt många har man väldigt många som vill hjälpa en. Och hjälpa någon med praktiska saker, det är ju jätteenkelt. Men det hade ju underlättat väldigt mycket för mig. Men de visste ju inte om det. Så att nej, ja, man är ju väldigt duktig skådespelare. Men för mig var det också någonstans att jag ville liksom klara det här själv. Jag ville liksom kunna lösa det här själv. Jag ska fixa det. Jag strävar liksom emot hela tiden, vilket inte heller är bra, för då sliter det bara ännu mer. Så att jo, det ligger ju mycket i det att man är bra på att dölja det. Men jag ville inte heller hela tiden gå och gnälla. Och när folk frågar hur det var så sa jag hela tiden, men det är lite bättre när man pratar i telefon. Jo, men jag mår lite bättre, för att jag ville också att det skulle vara lite bättre. Jag tänkte, om jag bara går och berättar hur dåligt allting är hela tiden, så kommer jag bli liksom sjuk av min sjukdom också på något sätt. Så jag försökte hela tiden vara positiv inför andra i alla fall. Vilket också inte är kanske alls så bra.
Men vad sa tränare och sånt? För du spände ju rätt många timmar den tiden i ditt liv liksom, med träning.
Ja,
var inte någon så här tränare eller någon träningskompis som flaggade upp där lite grann, som träffade så mycket ändå?
Jo, men det kom ju väldigt plötsligt faktiskt. Alltså jag hade ju varningsjournaler och så sedan tidigare, men som jag ignorerade. Men liksom när jag väl slappnade av där efter 2010, den säsongen, jag skadade mig mitt under en EM-final där. Och efter det så när jag då valde att slappna av, vilket tog väldigt lång tid, och det var liksom en beteendevetare där som tipsade mig om det. Och då bara slappnade jag av och då bara blev det svart liksom. Och då kom jag liksom inte ur lägenheten. Så det var inte så att folk kunde börja inse och säga att han är nu rätt så där seg och trött och bla bla bla. Utan det kunde de inte se, för det kom på något sätt på en gång. Och jag var lite i ett mellanläge där, att min gamla tränare då hade flyttat till Qatar och börjat jobba där. Och jag hade väl en huvudtränare i Göteborg då. Men jag bodde i Malmö, så jag pendlade upp där, så han hade liksom ingen koll på det. Och det var ju bara att jag inte åkte upp dit, så det gick liksom inte för honom att ha den dagliga uppsynen heller. Och vi kände varandra väldigt bra, men han kände mig inte på det sättet så han skulle kunna se den skillnaden. För vi hade precis börjat samarbeta.
Du
är Janicke. Ja, precis. Så att det var liksom ett läge där det var extremt lätt att glida mellan stolarna för mig också. Men jag tror inte någon hade kunnat snappa upp den då, om jag ska vara helt ärlig. Som du var inne på där, jag var ju väldigt bra på att hålla det inom mig. För jag ville förneka det liksom in i det sista.
Om du vill säga, titta tillbaka, förutom den praktiska hjälpen med att gå och handla mat, och vad hade du velat ha för hjälp så här i efterhand, om du hade bett om det? Vad är det du hade behövt så där för att kanske inte ligga de där veckorna och sova 24 timmar?
Jag tror att det här har jag ju tänkt väldigt mycket på. Jag tror ju framförallt att upplysning, information och utbildning inom hur viktig mental återhämtning är, och att man verkligen kan få se fördelarna med att liksom ha någonting, alltså att skapa sig mental återhämtning. Det är individuellt. Som leder gå ut i skogen, andra sitter i vattnet. Som leder att träna, som leder att läsa en bok, kolla på en film, sitta och meditera. Det finns 100 olika grejer. Man måste våga hitta sin grej som gör att man kopplar av, att man återhämtar sig mentalt, att man får den här. Alltså för mig är det i dagsläget är det att jag måste vara aktiv i att inte tänka på någonting. För bara sitter jag rakt upp och ner och tänker på massa grejer och vet, stressar upp, jag borde göra det här, pang, pang, pang. Så jag måste liksom under somliga dagar eller timmar så här vara aktiv i att inte göra någonting. Det kan låta konstigt att vara aktiv för att inte göra något, men om man tänker på det så är det sjukt viktigt för att styra tankarna så att man återhämtar sig. Men jag hade gärna velat ta den informationen från förbund eller så här, man liksom påpekar att det, där finns det mental träning, men det är ju för att optimera sin prestation, och det gjorde jag också, det var jag jättebra på ibland. Men det är ju inte återhämtning liksom, så att Och genom att det var folk som man kanske såg, för mig hade det krävt att det var någon jag såg upp till som hade berättat det här för jag hade lyssnat. Då hade jag kunnat ta åt mig, för att den här beteendevetaren jag träffade, han berättade för mig liksom, när jag berättade jag mådde det, så sa han, ja men det här är en fysisk psykisk utmattning. Så tänkte jag, det här är liksom bara skitsnack, och så började han babbla massa och så lyssnar jag inte, och sen nämner han ett namn, Per Elofsson. Och då reagerar jag, för det är ett namn jag känner igen, det är också en idrottare. Och då frågar jag, men vad var story med honom? Och då berättar han, och då var jag intresserad. Då frågar jag liksom, hur gjorde ni för, hur blev han bättre, vad gjorde ni? Så var det bara, det var vila, det var en med det andra. Då lyssnar jag, för mig funkar det. Men det fick jag reda på alldeles för sent. Men för mig hade det krävs att det var någon som var, som jag såg upp till, som höll på med det jag gjorde, som berättade om det, då hade jag lyssnat. För någon annan kanske du hade kunnat läsa din bok och fatta det. Det hade inte funkat för mig. Så det är lite olika, men man måste upplysa det och verkligen visa fördelarna med mental återhämtning. Och för somliga som sagt är det att studera, andra är det att ligga och sova. Men att man vågar hitta de här grejerna och kunna se tydligt att det är givande. Att det ger liksom lika mycket som att vila 2 dagar mellan träningar, då blir man piggare. Samma sak med det mentala.
Vad gör du då när du inte ska göra någonting? Vilket du bevisligen har blivit sjukt duktig på, förutom att hoppa jäkligt högt.
Ja, men precis. Men idag har jag en sån dag. Då kommer jag bara ligga, efter vi är färdiga här nu, så kommer jag bara ligga och kolla på Netflix faktiskt. Nej, inte bara, men i alla fall 4-5 timmar tror jag att jag ska spendera dagen och bara göra det. Sen får man ju göra lite mat och dagliga vardagssysslor och så. Men 3-4 timmar kommer jag bara ligga och kolla på Netflix. Det kommer jag göra. Och det är jäkligt givande för mig. Jag blir seg och trött i stunden, vilket är liksom, kan kännas konstigt. Men jag vet att imorgon kommer jag vara piggare av det. Så det gäller för mig att planera in och ha ett par sådana dagar.
Om du nu serieknarkar, vad kollar du på för någonting, Linus, nu? Vad är favoriten? Om du ska sitta binge-watcha lite.
Nej, men jag har ju som riktig serie junkie, så har jag ju betat av rätt mycket. Så nu är jag inne på Narcos Mexico, som har kommit ut rätt nyligen, för en vecka sedan eller något sånt, tror jag, 2. För som jag redan har dratt av allt annat, så sitter jag och väntar på att det kommer nya grejer. Så att Narcos Mexico är det jag kör nu. Men vi började ju redan för väldigt många år sedan när jag var ute på touren, och då var det väldigt svårt att få tag i tv-serier på datan. Då var det ett jäkla klydd. Men då började vi på touren först, så kollade vi mycket på Entourage, hette det, en serie. Men då var det ju, det var det ju inte lika enkelt som idag. Så att då fick man ju se om serier på den tiden när man var ute och reste. Så nej, men det är min avkoppling. Och sen för någon annan är det kanske att gå ut och gå. Det kan det vara för mig också. Om jag går med någon annan, för då kan man, annars så går jag bara och tänker. Men det är det man måste våga prova. Man går in på kvällstidningar på nätet och så läser man, så står det att det här är nya återhämtningsgrejen, och då ska man gå ut och träna och göra det här. Och det stämmer för somliga, men för dem det inte stämmer, då läser man det, provar, funkar inte, då tänker man, nej, skitsamma, det här med mental återhämtning funkar inte för mig. För man tror på det man läser. Och där måste jag ju säga att vissa saker funkar, andra inte. Våga prova sig fram, hitta sin grej och liksom låt det ta den tid det tar för att hitta rätt. Och sen kan man liksom börja. För mig med serierna var ju ganska, låg nära till hands, eftersom jag hade var redan beroende av det innan. Men just att verkligen ta och planera in de här grejerna sen när man har hittat det, planera in det vid ett par tillfällen i veckan. Om det är en halvtimme eller om du har en möjlighet som jag idag då, att kanske ta 3 timmar. Men liksom att man verkligen tar sig den här tiden.
Visst är det skönt att bara kunna faktiskt, att det är helt okej okay, och bara chilla och koppla av, och det är ingen som dömer.
Nej, men precis. Det där är målet, precis som du säger. Det är målet att uppnå den harmonin i huvudet, precis som du beskrev. Men det är många som inte kan, de vet det här är bra, men de kan inte slappna av det, de kan inte njuta av det. Och det tar lång tid för många och för mig också, innan jag kunde slappna av det och säga att det här är okej. Okay. Det här ger mig någonting att inte göra ett skit. Jag ska inte ligga och tänka på att jag borde städa, jag borde fixa de här grejerna, jag borde svara på de här mejlen. Då är det inte värt någonting. Alltså då ger det inte dig någonting. Utan man ska bara, jag är förtjänt av det här. Det här är liksom mina timmar nu. Då ger det återhämtning. Men när man ligger och tänker att jag borde ligga och mejla, jag borde göra det, jag borde köra och tvätta bilen. Då ger det inte dig någonting alls. Vilket är det svåra, att hitta den balansen som du beskrev det jäkligt bra där. Att man bara medvetet planera, det här ska jag bara få njuta av.
Jag är förtjänt av det.
Ja, man är förtjänt av det. Liksom. Jag ska njuta av det. Det är okej. då får man återhämtningen. Och det är det stadiet man ska komma till. Jag tror oavsett vad man gör i livet att det är viktigt att ha någon sån grej. Och man är förtjänt av det så man kan njuta av det också.
Hur mycket tränar du då? Hur mycket kilar du väg bort till atletikum fortfarande och hoppar lite grann?
Jag försöker, mitt mål är att få träna 2 dagar i veckan. Eller motionera som jag säger. Det jag gjorde innan var ju elitträning. Det är ju inte hälsosamt så det kan jag inte göra idag. Men jag försöker träna 2 dagar i veckan. Ibland blir det 1, ibland blir det 1,5, ibland blir det 0. De bra veckorna blir det 2. Och nu då faktiskt cyklar jag till atletikum och tränar. Men det har jag inte gjort på 7 år. Det trodde jag aldrig jag skulle börja göra igen. Men det har blivit en lite social grej. Det är mycket folk jag känner. Jag har några vänner som jobbar som tränare där. Vi samlas där med ett gammalt gäng emellanåt. Så det är kul. Så det gör jag. Men det är rätt tradigt att cykla här från dit. Det tar 20 minuter. Innan vi bodde, där jag bodde innan vi flyttade hit, hade jag 3 minuter till gymmet. Och det var lite smidigare att gå dit. Men så jag har faktiskt börjat hänga där igen. Det trodde jag aldrig skulle hända, om jag ska vara helt ärlig. Så får vi se hur länge det håller.
Blir det ett SM 2019?
Tanken är att det inte ska bli det, men jag ska vara helt ärlig så vet jag inte. Det blir inte inomhus i alla fall, det vet jag. Men alltså efter vad som hände i sommar så ska jag liksom inte säga inte. Så att, i vår kommer jag ju veta, då vet jag lite mer vad jag står med livet. Men just nu så kan jag varken säga ja eller nej.
Men inte det rätt gött faktiskt att faktiskt kunna få göra det? Du gör det för att Linus vill det, inte för att jag ska den här satsningen, utan det är bara rätt gött. Känner jag för det så gör det.
Ja, men jag gör det. Jag skulle, om jag gör det så gör jag det bara för att jag vet att jag kommer vinna. Jag kommer inte åka till ett SM och tro att jag kan ta en medalj. Det är liksom, det är under min värdighet, känner jag, med det man har lyckats med. Alltså för min självkänsla, inte värdighet, men för min självkänsla skulle jag aldrig fixa det. Men som i somras visste jag inte var jag stod. Jag visste att jag är bättre än alla andra trots att jag inte har tränat, vilket är sjukt. Och jag var tvungen att övertala mig det själv också. Men jag hade ju bara hoppat höjd upp i 4 träningspass på 8 år. Nej, på 7 år. Och jag tänkte, jag vet inte var jag står. Men någonstans så vet jag bara att jag är bättre än de andra. Jag måste tro på det. Och sen gick det ju hem liksom. Men det måste vara samma känsla om jag ska göra det igen.
Du, god jul, gott nytt år. Lycka till med pappa Linus. Hoppas att allt går bra. Njut nu och så får du chilla iväg och kolla på lite skön tv-serie.
Ja, men det ska jag göra du. Tusen tack. God jul på dig också.
Lördagsgästen på Retro FM.